Då tror jag att vi
sparkar i podden den här fredagen.
Ja, precis.
Du märkte att jag drog igång lite mer energi än vad du...
En sist, förra veckan.
Ja. Känner du bättre?
Ja, då var jag jävligt trött.
Har du sovit i natt?
I natt jag sov som en stock. Plus att jag har min traditionsenliga Red Bull här någonstans. Pratade precis om det. Jag dricker ju aldrig Red Bull annars. Nej. Aldrig någonsin. Men det blev en tradition. När jag poddar, då tar jag en Red Bull.
Det är så konstigt med Red Bull, för det är så en jävla äcklig dryck.
Ja, fast det, man har så fina minnen till den här äckliga smaken. Jag tror det är därför. Jag, för mig är det här liksom Sälen, snowboard med polarna, dyngfull på Högfjällshotellet.
Det är ingenting du vill minnas. Du, du sa ju förra veckan just att du inte kunde, att du inte hade sovit någonting typ.
Ja, just det.
Och då skickade du till mig igår kväll en länk som gjorde att jag inte kunde sova. Ja, nu är jag pigg, jag är inte ett dugg trött.
Nej.
Men jag har inte kunnat sova.
Nej, jag vet. Jag visste att du skulle gå igång på det här.
Det här är
så, jag gick också igång på det.
Jag tror aldrig jag har blivit så uppspelt för en film, alltså någonsin.
Nej, just det.
Därför att vi pratade ju för ett par veckor sedan om det här.
Vänta. Ska vi hälsa lyssnarna välkomna?
Välkomna till Deal med bilen, avsnitt 239.
Så, nu kan vi fortsätta.
Jo, vi pratade ju om det här med att Sverige hela tiden ska välja väg lite för snabbt. Att nu håller vi på att göra en omställning till liksom att allt ska vara elektriskt.
Ja, det är inte bara Sverige.
Nej, men hela världen.
Ja,
Men Sverige är ju väldigt tidiga med att... Jag gissar att man även kör elbilar i Spanien. Men jag tror inte att de tänker i Spanien att nu ska vi skatta... jag vet inte, det kanske de gör också.
Ja.
Jag ska inte lägga mig i global politik.
Ja, jag visste att du skulle dra det här så här långt. För jag tror nämligen att det kommer bli lite annorlunda. Men fortsätt.
Ja, men vi tar det, får vi se vart vi landar då. För att någonstans så det jag då sa för ett par veckor sedan, det är ju så här: vad händer om det just nu, vilket det troligtvis gör, sitter en ingenjör eller uppfinnare som uppfinner ett nytt drivmedel som är helt klimatneutralt, som man kan köra gamla bensinmotorer på.
Just det.
Och nu har det hänt.
Alltså nu, håller på att hända. Eller ja.
Ja, men American Airlines har ju köpt in 1 miljard ton av det här bränslet. Och de börjar producera det nu. Det är alltså då ett företag som heter Prometheus Fuel.
Bra namn också.
Ja, det är skitfränt namn. Och det här är då en miljöforskare som har drivit ett antal olika bolag. Men nu senast då, för kanske, kan det ha varit 10 år sedan, så drog han igång det här Prometheus.
Ja, innan dess hade han väl jobbat med rening av vatten.
Exakt.
Ja, just det, på något sätt.
Rob McGinnis heter han. Och det här bränslet är ju e-fuel. Och det bygger på, det är att...
Det här ska bli intressant att höra om du har gjort din hemläxa. Hur det här fungerar.
Vet du hur det funkar?
Nej, för när jag skickade den här filmen till dig, då skrev du så här: det här måste vi snacka om i podden. Och då tänkte jag så här: ja, men det kräver ju att man gör lite efterforskning.
Nej.
För att man ska kunna prata om det.
Så jobbar vi inte.
Nej, okej.
Okay. Men har du sett deras hemsida?
Ja. Nej, jag har inte varit inne där. Jag har bara kollat på den där filmen.
Alltså, det bygger på det är att de har uppfunnit en teknik som, om du tar en sån här stor shipping container, alltså det är alltså en teknik som är flyttbar. De har all tekniken inuti en typ en containerkonstruktion. Sen har de ett torn bredvid som med liksom, som drivs av, det här tornet suger in luft från syret vi andas. Den suger in luft från då atmosfären och utvinner koldioxiden som finns i atmosfären.
Just det.
Och den drivs av solceller. Så att du behöver ingen el för att placera ut de här. Var som helst kan du placera ut en sån här tillverkningsstation då. Och det här tornet som kanske är 20 meter högt.
Om ens
det. Ja. Det ser inte jättehögt.
Nej.
Det suger då in luft som då inuti, ja, nu kommer vi till den där delen som man inte riktigt fattar.
Just det.
Men den då tillverkar de en helt klimatneutral bensin eller diesel. Mm. Det är bara de, man trycker på en knapp om man ska få ut bensin eller få diesel.
Trycker på en knapp. Men, suger in luft, han, trycker på en knapp.
Nej, men han skrev it's a turn of a switch. Så.
Ja, okay. Men, folk får gå in på hemsidan och läsa på exakt hur det fungerar.
Ja, vi är oförmögna. Men det är intressant det här. Det är att då får du liksom en bensin eller en diesel som ser likadan ut som den befintliga och som i stort sett, ja, den har samma egenskaper bortsett från att den har aningen högre effekt. Så du får en liten bättre bensin. Och när den förbränns i din bilmotor, så det som kommer ut är samma sak som du har tagit in. Alltså den är helt koldioxidneutral.
Ja, för det är ju inga tungmetaller och all den där skiten som är vanlig bensin som du får, oljebaserad bensin.
Så att hela idén, och det har ju blivit en unicorn det här. Ja. Unicorn är ju bolagsform, det är ju bolag som värderas till $1 miljard. Mm. Och han har fått en bolagsvärdering på 1,5 tror jag var, $1.5 miljard. Mm. Så det är ju många som går in och satsar i det här nu. Mm. Och det handlar ju om att han har löst någonting som kan bli storskaligt.
Det här är egentligen samma sak som Porsche har ju också hållit på att utveckla något liknande, men det här är ju ännu smartare och effektivare. Ja. Deras var framförallt mycket mer kostnadseffektivt var det här. Ja. Bensinen skulle ju inte behöva bli dyr överhuvudtaget. Nej. Eftersom den är egentligen baserad på vatten då.
Exakt. Ja, för det är det du gör, du blandar skitsamma. Mm. Vi går inte in i tekniskt mambo jumbo.
Nej, det ska hålla oss långt ifrån.
Men PrometheusFuels.com, där kan man läsa mer om det här. Men
kan vi lägga upp länken till den här filmen jag skickade dig som du blev så uppspelt? Kan man göra det på Insta? Det kan man inte riktigt.
Nej, jag vet inte hur man gör. Skitsamma. Men det får vi lista ut på något sätt. Men kontentan är i alla fall att så här, det här löser ju behov. För han säger så här, anledningen till att de har gjort den här forskningen och utvecklat det här, det är att omställningen till el kommer ta för lång tid. Han kör själv elbilar, välkomnar elbilar, han älskar elbilar. Men problemet är att vi har Kina, Indien, liksom vi har alla mopeder, vi har flygplan, vi har båtar. Mm. Så här, det kommer ta för lång tid innan allting går på el. Och om vi i Sverige ska börja köra elbilar allihopa, så kommer inte räcka.
Nej, och för båtar och flyg så är det här inte, alltså den lösningen den ligger så långt bort, det är hundratals år. Alltså att få, det går inte att liksom bygga ett containerfartyg som går på el. Nej. Det är omöjligt. Så den måste gå på någon form av förbränningsbränsle.
Men det som är, det är att redan då American Airlines har köpt en första gigantisk batch av det här nya framtiden.
Ja, och även det här nya företaget som håller på att bygga en ny Concorde, va?
Exakt.
Eller det är inte en Concorde, men det är ett överljudspassagerarplan.
Ja, men det är ohyggligt spännande, för det som händer då plötsligt, det är att från, det här ska ju börja säljas nästa år, 2023, nej 2022, vad fan är vi nu? 2021?
Ja, nästa år.
Ni hör vilka experter. Ja. Mm. Men nästa år så ska det här ut på marknaden i liten skala. Ja. Och sen så ska de då växla upp det. Mm. Men det innebär att hypotetiskt inom 3-4 år, om det här slår väl ut, så plötsligt så står vi inte längre inför ett problem med utsläpp av gamla bilar.
Nej, precis. Gamla bilar. Men du sa ju i början att du tänkte säga, ja, du svor över att nu Sverige redan hade slagit in på elbilspåret, och det har ju till viss del även USA, åtminstone de staterna som räknas, har ju börjat liksom tänka i de banorna. Och jag tror att det kommer vara så här, personbilen kommer i framtiden vara en elbil. Däremot motorcyklar, flygplan,
hobbybilar,
sjötransporter, och de kommer gå på i den bästa världen på det här nya bränslet då. För elbilen som liksom bruksbil, den är
så mycket bättre.
Ja, för den är snabbare, och jag menar, räckvidden kommer bara bli längre och längre och längre. Så som liksom familjebilen, att den kommer vara el, det kommer nog att vara oavsett det här bränslet eller inte. Men det är ju skitkul att man ändå kan ha hojar och muskelbilar i garaget och blurra runt med utan dåligt samvete.
Ja.
Det är det bästa av två världar.
Det här är otroligt kul.
Ja.
Jag var på Gröna Lund i helgen.
Jaha, var det Halloween eller?
Ja, jag var där med tjejerna.
Jobbade du där som monster?
Ja, jag behövde inte göra någonting. Jag bara gick omkring och
Big Baby, det gick runt en stor blöja anställd som Big Baby.
Allt på Gröna Lund är ju ändrat för att det ska bli lite mer spooky.
Ja. Alltså typ lustiga hus. Älskar den idén.
Ja, men det är skitbra. Ja. Alla borde göra det. High Chaparral har vi tjatat om. Borde göra. Men lustiga huset har de ju dött om till olustiga huset.
Olustiga huset,
Och så har de släckt ner där inne. Så att det är mörkt och sen går det omkring blodiga clowner där inne.
Ja, bravo.
Och springer och jagar. Alltså, det är... Jag trodde inte att jag skulle bli så skärrad, men...
Ja, men du hatar ju sånt där.
Ja,
skräck.
Ja, jag hatar skräck. Ja. Men det här var ohyggligt läskigt. Och plus att båda ungarna hängde i mina armar. Så att jag var liksom nästan oförmögen att gå. Förstår du? Det är liksom att ett skräckscenario där du blir jagad av en galen mördare. Och sen så har du två handbojor på dig som släpar efter dig. Det är liksom så här, det är
som sätter sig tillit till sin stora far, fast han är lika rädd som sin 11-åriga döttrar.
Ja, och jag liksom skrattade så där skärrat. Men det var en förlamande rädsla. Men det var ändå väldigt, väldigt kul.
Jag älskar att du är så öppen med din skräckrädsla för monster och sådär. Ja. Det är stort av dig.
Ja, kul att du tycker det. Ja, men det är framförallt vatten och mörker som jag inte gillar.
Men
Gröna Lund är ju...
Tänk dig då att det är Waterworld fast skräcktema. För det hade varit det värsta för dig. Fortsätt, förlåt.
Men de har ju även byggt nya attraktioner, typ Sekten och Skeppet.
Sekten!
Ja.
Det gillar jag.
Ja, men det är liksom... Det är fantastiskt.
Allt gillar sekter och kulter.
Ja, och Zombie Zone och sånt där. Men det är delar som inte jag kunde gå in på med barnen för det var för läskigt. Ja. Vilket jag tycker var lite skönt.
Men var lillskiten det minsta med? Eller var det bara döttrarna?
Nej, han fick inte följa med. Men jag känner mig, nu när jag berättar om det så är jag lite skärrad över att du ska säga, men vi måste gå dit. För jag vill inte gå dit igen. Jag vill gå dit med barn som man kan hantera det. Liksom.
Ja.
Du gillar ju skräck på ett annat sätt.
När jag var ung och dum. Jag och en kompis fick för sig att vi skulle käka svamp och gå i spökhuset. Men det stannade vid en idé bara. Det hade nog varit lite magstarkt över för mig, tror jag.
Ja, det står ju stora skyltar utanför. Ja. Det står så här, clownerna här inne kommer inte röra dig.
Aha,
och det är absolut förbjudet att vidröra clownerna.
Ah,
men det är nära.
De alltså, har kommer, gjort på stryk.
Ja, precis. Kommer de för nära så är det lätt att de får en armbåge. Ja. För det är ju bara en reflexhandling. Liksom. Men det är någonting med Gröna Lund. Det är någonting med ljuden och dofterna som är så tidlöst. För det är att gå på Gröna... När var du på Gröna sist?
5 år sedan kanske?
Ja, det är så länge sedan. Men det är ju som att bli 15-16 år igen. Alltså det är en tidsresa när man var där med kompisar utan föräldrarna. Det kommer jag ihåg så väl. Dels minns man ju liksom när man var där i släptåg med liksom någon myndig vuxen. Men just när man fick gå på Grönan själv, det var ju den här åldern när allting var liksom...
Ja, jag vet.
Frigörelseprocess.
Ja, den är liksom bästa åldern när man är mitt emellan barn och vuxen på något sätt.
Ja.
Man är förvisso mycket mera barn än vad man tror. Men ja,
också den tiden när... Liksom, för Grönan på dagen, det är ju en sak. Men Grönan på kvällen, det blir något helt annat. Och att få gå omkring i det här dunklet som liksom då 15-16-åring, det kan jag sakna.
Ja, jag kan ju inte relatera till det eftersom jag är lantis. Vi hade ju ingenting sånt. Liksom i bästa fall så kom det ju någon
farlig sån här koppargruva.
Ja, falukorvens dag så kom det någon romsk liten så här kringresande rostig cirkus. Men det var ju inte, det gick ju inte och jämföra med Gröna Lund på natten. Så att jag vet, jag kan inte, jag har liksom...
Grönan, det är på natten som 15-16-åring, det är The Lost Boys. Falukorvens dag är inte lika mycket The Lost Boys.
Inte överhuvudtaget. Inte alls, nej.
Du brukar ju säga att du minns alla avsnitt som vi har spelat in, medan jag inte ens minns vad vi pratade om för typ 6 minuter sedan. Men visst har vi snuddat vid The Lost Boys tidigare?
Både en och två gånger. Men det är världens bästa film, eller en av dem, så den kan man aldrig få för mycket av.
Ska jag, för de som är unga eller för de som inte minns, ska jag berätta plotten i korthet?
Gör det.
Det var ju då en frånskild mamma, Diane West, skådisen, och hennes två söner, bröderna Michael och Sam.
Just det.
Och Michael spelades av Jason Patrick.
När han var den äldre ju.
Ja, och Sam spelade av Corey Haim som sen dog. En överdos,
tror jag. Riktig 80-talsikon, får man säga att Corey Haim är. Ja. Mycket mer än Michael, eller vad han nu hette. Jason Patrick, va?
Jason Patrick, ja. Corey Haim. Det var ju han, även Corey Feldman var ju med. Det var ju The Corey, liksom, de var ju inte bröder, de hade ju bara samma förnamn.
Ja, just det. Han var ju ännu mer 80-talsikon.
Ja, han var ju The Goonies.
Ja, verkligen. Corey Feldman, ja.
Ja, precis. Ja. Men Corey Haim och Jason, alltså Michael och Sam då, de flyttade då tillsammans med sin mamma till den lilla kuststaden Santa Clara i Kalifornien då.
Ja, och Santa Clara, det är ju en stad som var påhittad. Den finns ju inte.
Nej.
Utan den spelades väl in i Santa Cruz, va, egentligen.
Exakt. Ja. Så det var ju same old på något
sätt.
Och det här är ju då en småstad som nyligen har drabbats av flera mystiska försvinnanden.
Mm. Man kommer ihåg när de åker in och så ser de så här: Welcome to Santa Carla. Och sen så åker de på baksidan av skylten. Då står det liksom så här: Welcome to Murder Capital of the World. Det är någon som har sprayat. Och det roliga var att Santa Cruz kallades ju faktiskt The Murder Capital of the World på grund av alla seriemördare som härjade där på 70-talet. Ja, så att det fanns en liten så här koppling till Santa Cruz.
Och Santa Claras enda liksom kvällsattraktion, det var ju nöjesfältet The Boardwalk, där stadens ungdomar samlades. Mm. Och det är ju där Michael, då, den äldre brorsan, träffar Star, den absolut snyggaste tjejen på bio under hela 80-talet. Hon spelades av Jamie Gertz.
Som inte, hon gjorde en hel del efteråt, men hon blev ingen superstjärna som man skulle kunna tänka sig.
Nej, var inte hon med på ER?
Jo, ja, precis.
Hon var psykologen. Men Star, hon hade ju då en hemlighet som hon inte kunde berätta för Michael. Och hemligheten har med David att göra, alltså Kiefer Sutherland. Det vill säga ledaren för det fruktade gänget The Lost Boys.
Just det.
Och samtidigt blir då den yngre brorsan Sam, han blir kompis med två killar då, Corey Feldman och någon okänd skådespelare som man aldrig kommer komma ihåg.
Jameson Newlander.
Va?
Ja, The Frog Brothers.
Ah.
De på, kommer du ihåg det?
Som de arbetar
i. De var ju brorsor.
Ja, de arbetar i en
serietidningsbutiken.
Ja. Och de påstås att de var vampyrjägare. Och snart börjar då Michael, den äldre brorsan, förändras och Sam börjar inse att han håller på att förvandlas till en vampyr då.
Mm.
Alltså den här filmen är så jävla bra.
Magisk.
Musiken, miljöerna och motorcyklarna.
Ja.
För vampyrgänget, de körde omkring på liksom scrambler-krossar.
Ja.
Och Michael, han hade ju en Honda XL250.
Ja.
En röd, bucklig. Det är en riktig Rambo-håll.
Ja, en 250, liksom. Eller? Ja. Jag vet att jag tidigare, för länge sedan, försökte liksom ta reda på vad de här vampyrerna i Lost Boys körde för er. Det var några år sedan jag gjorde det här. Och jag blev så jävla förvånad, för jag kunde inte hitta någonting om det här.
Nej, för alltså, de är för bra för att inte någon ska kunna claimar, om man säger, det är jag som byggde Lost Boys.
Ja, men Oj, precis, för det finns ju mycket bilder på dem.
Dåliga bilder, men ändå bilder.
Och de har ju en stor roll i filmen på något sätt, kan man säga. Så att jag tänkte att det här kommer lätt hit, men jag hittar ingenting. Nej. Så jag tänker så här, om någon lyssnare vet någonting om de här hojarna, så får de ju jättegärna höra av sig till oss om det. För jag skulle jättegärna vilja ta reda på lite mer om det. För alla emblem är ju bortplockade. Ah. Och de är ju väldigt modifierade. Så det är inte helt enkelt att lista ut vad det är.
Men det är ju cross-shopprar liksom.
Jag tror att hojen som Kiefer Sutherland köper, och det är en Yamaha XT500 som är väldigt shoppad. En grej som är lite speciell med just hans hoj, det är att han är kopplingen på samma sida som gasen. Och det kan man se i filmen om man tittar väldigt noga. Och anledningen till det, vet vad det var, berodde på? Ja, att han kraschade.
Han bröt handen.
Han bröt handleden, han skulle dra upp hojen på bakhjulet och så kraschade han och bröt handleden. Och för att de skulle kunna fortsätta filma så fick filmteamet, de gick ju till någon snubbe där i Santa Cruz som byggde surfbrädor.
Exakt.
Och han fick göra något sådär tunt bandage av på polyretan, det här medlet som man bygger surfbrädor av. Och det är därför som man också handskar på sig hela filmen, för att dölja det här bandaget.
Ja. Och de var ju bara typ 19 år, de var ju liksom rockstjärnor.
Ja,
så att när de spelade in, det var ju liksom en publik på flera tusen personer nere på The Boardwalk varenda kväll, varenda natt när de spelade in. Och folk stod och jublade och sånt där. Och det var ju därför han, Kiefer Sutherland, som
skedröppade
hojen på bakhjulet.
Han körde väl in i någon sån kameravagn som körde framför, tror jag.
Ja, bröt handen. Men kom du ihåg vad morsan hade för bil när hon flyttade då till Santa Carla?
Nej, någon HGV, va? Det var en Pacer, va?
Nej, hon hade en 68 Land Cruiser. Med ett U-haul-släp efter. För det trodde man ju inte då, att man liksom 35 år senare skulle sitta och dregla över morsans rostiga Toyota.
Men kolla
hur den ser ut. Röd och vit.
Fram en bild på här.
Kolla, den är så jävla snygg.
Ja,
otroligt.
Jag och min vän Fredrik som bor nere i Malmö, vi har ju vuxit upp tillsammans, och alltid när jag åker ner och hälsar på honom, så har vi har en tradition att vi alltid väljer en varsin 80-talsfilm som vi ska se under helgen då. Och sist tror jag det var sist då såg vi just Lost Boys, och den håller än idag, för det är inte alla 80-talsfilmer som gör det.
Nej.
Men den här är precis lika, den känns liksom inte corny, fattig, utan den är underbar.
Och från början så skulle ju The Lost Boys vara en mer som en barnfilm, typ The Goonies.
Ja, och lite så här Peter Pan tanke kring manuset, tror jag det var, och att alla skulle vara mycket yngre också, även The Lost Boys grabbarna skulle vara småteens.
Exakt, liksom. men regissören Joel Schumacher, vad heter han?
Ja, just det.
Han liksom, när de hade kommit igång, då började han ändra och gjorde en mörkare. Och så blev det istället en ungdomsfilm istället för barnfilm.
Ja, precis.
Men en annan grej som jag liksom börjat fundera på, 4 år efter The Lost Boys så kom ju Point Break.
Ja, men du vet, innan du pratar om Point Break,
uh-huh.
Jag ska berätta en sak för dig som jag fick reda på av en slump för inte alls så länge sedan.
Uh-huh.
Vet att det finns en tvåa på Lost Boys?
Nej.
Som kom 2008.
Va?
Då är det så här surfande vampyrer. Apropå
Point Break.
Ja, och det finns även en trea som heter The Thirst. Lost Boys The Thirst. Jag tror att tvåan heter The Tribe. Uh-huh. Och då är det surfande vampyrer. Och trean heter The Thirst. Och då är det ravande vampyrer.
De
så det blir bara sämre och sämre.
Ja, de känns inte lika bra.
Nej.
Men Point Break är ju en annan film som vi verkligen älskar.
Mm.
Men har du tänkt på att The Lost Boys och Point Break, det är samma film? Alltså i The Lost Boys, då kommer ju då den stiliga Michael, den store brorsan, till Kalifornien. Där han nere på stranden förälskar sig i den vackra tjejen Star.
Mm.
Och i Point Break kommer då den stiliga Johnny,
alltså
Keanu Reeves, till Kalifornien, där han nere på stranden förälskar sig i den vackra tjejen Tyler. Hon som var Tanker.
Lori Petty. Så sjukt kär i när den här filmen kom.
Men
hon är inte riktigt lika härlig idag, kan jag säga.
Nej, hon har åldrats en del.
Ja, precis, det har vi också gjort.
The Lost Boys, där blir det problem eftersom Star är kompis med den karismatiska, blonda, långhåriga ledaren för vampyrgänget, David.
Mm.
Alltså Kiefer Sutherland.
Mm.
Och i Point Break blir det problem eftersom Tyler är kompis med den karismatiska, blonda, långhåriga ledaren för bankrånargänget, Bodhi. Och i båda filmerna så är sensmoralen liksom glasklar. Det är lätt att dra sig in i fel umgängeskrets. Men till slut ska lag, moral och familj segra på något sätt.
Ja, men vi har ju ytterligare en film, eller säkert flera, som är exakt samma. Vi har ju Fast and the Furious, som ju är också uppbyggd på precis samma sätt.
Ja, ettan.
Ja, Brian O'Connor ska infiltrera ett gäng street racers, lett av Dominic Toretto. Han har ju inte långt hår, han är flintskallig.
Ja,
men ändå.
Det var inte hans fel.
Nej.
Hade han haft hår, då hade de ju blonderat.
Ja, så är det.
Varit långt blond.
Ja, och han Brian blir kär då i Dominics yngre syster, Mia. Ja. Och sen så dras han ju in i racingen och i familjen på ett sätt som gör att hans lojalitet gentemot polisen börjar vackla. Och så är det ju även i Point Break.
Ja.
Och Johnny Tran, du vet den här kinesiska maffian, de är ju också sådär, det är ett ont gäng som man tror att det är, precis som de här surf-nazis i Point Break.
Ja, exakt.
Ja.
Det är intressant, det är en intressant dramaturgi.
Ja.
Och det är ju också den här, det som man kanske då gillar, om vi ska försöka få det här till något bilrelaterat. Mm. Men det är ju balansen mellan snäll och farlig. Det är det som blir spännande i alla de här filmerna. Alltså, både Lost Boys och Point Break balanserar ju på något sätt mellan ljus och mörker hela tiden. Och då tänker jag så här, finns det någon bil som uppfyller samma balans?
Jag visste att du skulle vrida till det på något jävla konstigt sätt. Innan vi tar oss an den frågan, jag kom på min favoritfilm Trashen följer ju också exakt det här manusuppbyggnaden.
Uh-huh.
För att man har bytt ut skateboards mot surfbrädor. Jag tror det verkar funka på tonårsgrabbar, det här sättet att och tjejer kanske att bygga film. Jaha, det där var en jävla konstig fråga.
Så nej, men jag menar så här, om man ska på dop eller studentskiva eller någon sommarfest på landet, då kan man ju komma glidande i en genuint glad bil. Typ en Wagoneer, för att ta ett aktuellt exempel. Liksom en bil som inte gör någon arg, eller en folkabubbla liksom, eller en pacer, alla skrattar och slänger blommor.
Ja, men en bubbla är bara snäll och gullig.
Ja, men det är det jag menar. Det är här jag ska try to prove my point på något sätt. Att om man då ska på en glad sommartillställning och så kommer man i en glad, väldigt snäll bil, då fungerar den väldigt bra. Men om man sätter sig i samma bil, den här blommiga folkabubblan, och så sätter man sig den under Klarabergsviadukten klockan 2 på natten i november, samtidigt som det regnar ute, då blir ju bilen liksom ett villebråd.
Ja, verkligen.
Som ett rådjur i ett varghäng.
Ja, så är det.
Skulle det vara en skräckfilm så vet man att de här jävlarna kommer dö nu.
Ja, men precis.
Och vänder man på det och så kommer man i en mattsvart Hummer H2 med en grillguard som går upp över huven, då kommer ju den bilen skapa en olustig känsla hos dopgästerna, eller sommarfestgästerna på något sätt.
Jo, det får man ju anta.
Samtidigt som den skulle kännas som en ganska trygg plats att befinna sig på den där novembernatten. Så att åter då till frågan, finns det någon bil som klarar av att både vara en svärmorsdröm och en vampyr?
Ja, när du kläckte den här, först tyckte jag att det var en ganska typisk krick-idé. Men nu älskar jag den här tanken. För jag kom på svaret.
Aha.
På en gång.
Aha. Alltså en bil som,
ja, den
som
optimala.
Har en tidlös grace,
ja,
och elegans, ja, samtidigt som den inrymmer något oberäknat och farligt.
Ja, en bil som gör sig lika bra i en liksom vacker slottspark i slutet på maj som burnandes i liksom ett nattsvart industriområde.
Ja. På dagen så skriker en Concorde elegans, och på kvällen så skriker en jag ska mörda dig.
Ja. Kobran.
Ja.
Eller?
Ja.
Ja.
Du är helt rätt.
Ja, och jag tänker så här, att du just kommer fram, väljer det här ämnet, tror jag också har att göra med att amerikanska bilar, som ju du älskar, lite mer än mig kanske, de har ju vanligtvis lite svårare att klara av att vara både och, för de är ju oftast bara nattsvart industriområde, eller hur? Jänkarna är ju bra på att designa övertydlig och så här, ganska robust image, men de är ju inte så där jättebra på liksom det här förfinade och lite mer diskreta.
Nej.
Men om man tittar på bilar från andra länder, då tycker jag det är mycket lättare att hitta bilar som bara som både klarar av att vara liksom lovers and fighters på något sätt. Och jag brukar attraheras av den här typen av bilar. För en hel del av de bilarna tror jag som jag har på min Big Five-lista är bilar som klarar av det här. För jag tycker att BMW 3.0 CSI också fixar det här. Ja, men det är både en svärmorsdröm och liksom en hormonstinn tonåring kan ju också uppskatta 3.0 CSI.
Ja, den känns ju inte kanske
är
så farlig. Är den
inte så elak kanske? Nej, kanske inte då. Men Cobran är väldigt bra.
Cobran är bra. Jag tänker ju något som är väldigt likt Cobran. För jag tänker att någonting som ska funka på Concorde Elegance, det behöver ju vara en, liksom en klassisk, vacker, smäckerbil. Och då blir det ju kanske en fin muskelbil. Typ en 67-68 Shelby GT500. Och mörkgrön så att den ser liksom så här klassisk ut på dagen, men på kvällen då ser den bara svart ut. Och den är ju också farlig.
Liksom. Jag håller verkligen med dig. Ska man vara riktigt petig så skulle jag vilja dra det ännu längre och säga att 67-mössen är kanske den som klarar av den här balansgången bäst.
Vad är för skillnad på 67 mussen och 67-68 Shelby GT500?
Nej, men jag menar just 68 och 69. För jag tycker att 67 den har den här perfekta balansen mellan hårt och mjukt.
Ja.
För sen blir de lite hårdare än förstår du vad jag menar?
Ja. Men det är en intressant tanke att bilar man gillar, de kanske ofta uppfyller liksom både och. Och det är samma sak som vi appelleras av i filmer.
Ja. Ja.
Det är en skitkassanalys.
Nej, jag tyckte det var en bra analys faktiskt. Och vet du vad? Det här leder mig in på ett ämne som har väldigt mycket med det här att göra.
Nej.
För några veckor sedan så snackade ju du om filmbilar som borde ha byggts.
Ja.
Och då så sa jag att ja, men det här ska jag också ta med. Men sen har jag glömt shit. Bort det lite. Och jag tänker apropå det blir 80-talsfilmstema lite den här veckan. För,
nu blundar jag och njuter.
Ja, nej, men 80-talet ligger oss ju närmare och varmare om hjärtat än om vi kanske egentligen förstår, tror jag. Eftersom vi ständigt återkommer till det här i podden, så var det inte riktigt när vi började med podden för 5 år sedan. Men idag är det ju liksom väldigt ofta som vi hamnar där.
Och ju äldre vi blir, desto mer tänker vi på våran barndom.
Jo, men så är det ju. Exakt. Och jag tänker just när det gäller filmbilar. För 70-talet hade ju förvisso en hel del härliga filmbilar som liksom Bonds, den Aston Martin DBS från filmen Diamonds Are Forever, eller Smokey and the Bandit, Trans Ammon, eller Challenger i Vanishing Point, och så fanns det väl någon röd Gran Turino också som jag inte minns var. Men nej, jag skojar. Ja, men vet, och det här var 70-talsbilar som mer eller det som skiljer dem från 80-talsfilmbilarna var att 70-talsfilmbilarna, de var ju nästan alltid originalbilar. Mm. Gran Turino var ju, den hade ju en egen lack som gjorde den till en mer unik filmbil kanske. Men i 80-talsfilmerna då var ju bilarna ofta helt byggda på ett sätt som gjorde att de blev mer, alltså de fick liksom en egen karaktär. De blev nästan som birollsinnehavare i filmerna.
Ja, och det är det vi kanske lite saknar i filmer idag.
Ja, men exakt. För jag tänker på liksom, ta Mad Max, den här V8 Interceptorn, eller The Bluesmobile, eller The Wagon Queen Family Truckster i liksom ett parent till farsa. Den var liksom byggd för den rollen. Eller The Batmobile från 89, eller Michael J. Fox DeLorean då, i Back to the Future. Eller den kanske mest karaktärsstarka filmbilen av dem alla. Och en film som kommer dyka upp på bio snart igen, Ecto 1. Ghostbusters. Det känns som att listan över 80-talsbilar kan göras hur långt som helst då. Och eftersom 80-talet ju är och förmodligen alltid kommer att vara vårt favorit årtionde, så tänkte jag att det vore korkat av mig att inte välja just 80-talsfilmer från vår barndom när jag ska ta mig an det här temat då. Så jag har tänkt ut några 80-talsfilmer som skulle kanske ha mått bra av att man skrev in en filmbil i manuset. Jag tycker till exempel att filmen Terminator skulle kunna haft en riktigt bra filmbil inskriven i manus, eller hur? Och jag ser framför mig något som Arnold, det vill säga då Terminator själv då, skulle kunna ha lagt vantarna på kanske i början av filmen och som han sen använder för att hitta sina offer. Och jag tänker för att den här bilen ska bli spektakulär nog då för att bli en bra filmbil, då tänker jag mig att han kanske bygger ihop den med händerna i något så här snyggt musikmontage som var i alla 80-talsfilmer. Jag ser framför mig att den
är liksom om du gör om den klassiska...
Ja, men det får man väl göra.
Ja, du får göra vad du vill.
Ja. Jag menar att den här dödsroboten då sätter ihop ett fordon som till och med överträffar honom själv i frågan om dödlighet. Annars är det ingen vits med den här bilen. Kolla här, vad tror du om att han skulle ta sig runt i något sånt här?
Wow, en Sherman-tank
med
Apache... Apache-helikopter ovanpå.
Hälften Sherman stridsvagnar och hälften Apache-helikopter.
Jag gissar att det där är en fotoretusch.
Ja, det får vi väl anta. Det är en tung sak annars. Jävligt ball, eller hur?
Otroligt ball.
Enda problemet med den här är väl att om man hade haft den här filmen, då skulle filmen vara slut efter 10 minuter. För
den där skulle döda allt.
Ja, han skulle, Sarah Connor skulle, han skulle, hon spränga henne åt helvete. Direkt bara. Men den är ganska ball, tycker jag. En annan film som förvisso hade en bil med i manus, men som skulle behövt ha en mycket bättre bil, det är Robocop från 87.
Ja.
Eller bilen här körde runt med, det var ju någon matt svart Ford Taurus, va?
Exakt.
Som vi såg på något museum i Vegas.
Det är otroligt ful. Alltså Robocop hade ju de fulaste filmbilarna.
Ja, den var usel. Ja. Men jag tycker att Murphy då, eller Robocop som han hette, han borde ha kört runt i en bil som jag hittat en bil som på pricken nästan delar samma formspråk som robotpolisen. Kolla här, är en bild på Robocop. Och här är en bild på en Oldsmobile, ett koncept från samma år som filmen kom, alltså 87, mm-hmm. som heter Aerotech. Gifte sig inte de här två väldigt bra. Här har du RoboCop och här är bilen.
Var den där? Jag kommer ihåg den där.
Ja, lite påminner om lite grann om varandra.
Ja.
Skulle inte han kunna fräsa runt en sån här istället?
Det där är, jag vet inte, den där gick väl på något specialbränsle också. Någon sån
ja,
där
precis.
Historia.
Ja.
Men den där påminner om den här Jaguar, Le Mans Jaguaren.
Ja. Men jag tycker den också har lite RoboCop över sig.
Verkligen.
Ja. Nästa film.
Mm. Bra.
Ja, det är en underbar film från 81.
Ja.
Som jag också tycker förtjänar en riktigt bra filmbil. Den hade i och för sig en bil med i filmen som superskurken The Duke körde omkring med. Ja. Och det var den här. Känner du igen den här? Känner du igen den här bilen?
Nej.
Det är alltså en Cadillac Fleetwood Brougham. Från 1977. Aha. Som har två gigantiska kristallkronor som är monterade på vardera sida av motorhuven. Och som jag minns det så hade den även en så här fullstor diskokula inne i bilen. Men om jag säger Snake Plissken, spelad av Kurt Russell, då vet du vilken film jag pratar om.
Absolut.
Flykten från New York.
Otroligt bra film.
Otroligt bra film. Han borde ju ha en bil lite på samma sätt som Mad Max hade sin Interceptor, tänker jag.
Mm-hmm.
Så då borde Plissken, han skulle ha kört runt i en jävligt sliten och mattrollad 80-tals pre-runner, typ en sån här. Kolla. Men
roligt, typ Ford Bronco,
ja,
eller Ford F-150 Pickis,
ja,
70-talet.
Exakt. Då.
Snyggt.
Men jag tänker att den också behöver vara liksom svart. Målad så mattsvart med sån här typisk ful, du vet, storstadsgraffiti. Som alltså inte ingen riktig graffiti, utan Hollywoods fula 80-tals version av hur graffiti såg ut i städerna. Kommer du ihåg när det var så här fult spray, liksom det var så här töntig graffiti? Så skulle den vara liksom, så här,
en scenograf. Mark Towne hade målat graffiti.
Exakt så.
Mark Towne...
Du vet precis vad jag menar för typ av graffiti.
Och Mark Towne då hävdar att han har liksom, han är graffitikonstnär i grunden.
Men att det var mer klotter liksom. Så det var så här, fuck you, fingrar sprayade och liksom sådär. Och så kanske jag tänker att rutorna på sidorna i den filmen kanske kunde vara så här plåt istället för sidorutor.
Otroligt bra.
Ja.
Det är klart att Snake Plissken skulle ha en sån där.
Verkligen, verkligen. Ja, det var några 80-talsfilmer, filmbilar som jag kom på.
Jag gillade det som... Det här är ett tema vi kan fortsätta.
Ja, verkligen.
Skapa nya filmbilder. Jättebra.
Verkligen, verkligen.
Du, fan vad viktigt det är med proportioner.
Mm-hmm.
Jag förlängde ju min Wagoneer 12 cm bak för att den skulle få bättre balans. Nu suckade för att prata om.
Nej, verkligen inte. Jag är bara lite imponerad för det blir väldigt, väldigt bra. Man ser det inte.
Ja. Exakt. Det får en väldigt bra balans.
Mm.
Och du kommer ihåg för 1-2 år sedan när vi funderade på att skapa ett Wagoneer-kit i glasfiber till befintliga Wranglers. Alltså inte byta kaross, utan det skulle liksom vara ett billigt glasfiber-kit som man skulle skruva på själv och förvandla då sin nya fula Jeep Wrangler Unlimited till en modern klassiker. Det var ju en briljant idé som vanligt.
Men briljant.
Sen kom ju verkligheten i kapp och tillverkningsprocessen blev ju otroligt dyr. Men att gjuta upp en Wagoneer front med grill, skärmar och huv, det var ju en buggis. Men sen var det ju där med proportionerna, för en Wrangler ser ju bra ut, men om du sätter på en Wagoneer front, då ser den plötsligt väldigt avhuggen ut där bak. Och våran idé, det var att gjuta en ny hardtop då som skulle vara 30 cm längre så att man kunde få lite mer klassiska linjer på bilen. Alltså den behöver ett längre överhäng bak, för annars så ser den konstig ut. Lite som en Defender eller ändå en Wagoneer. Men en förlängd hardtop visade sig att det var ju ohyggligt komplext att tillverka.
Det var fan inte det lättaste.
Nej, så med olika insida, utsida, hej, och det var krångligt, så vi la ner hela den här idén. Men nu har det i alla fall kommit en firma i USA som håller på att lansera en väldigt spännande produkt. De heter American Safari JXL.com. Och det är då helt sonika en 30 cm längre Wrangler hardtop med inbyggt taktält. Kolla proportionerna på den här Wranglern, hur mycket bättre den blir.
Ja, jävlar vilken skillnad det blir. Det blir en helt
Det blir en helt annan bil.
Ja. Helt annan bil. Oj, nu min burksamling här. Ja, just det.
Jag ska och kolla här när de fäller upp taktältet.
Mm.
Det är liksom ett inbyggt, det är liksom, det ligger helt platt. Taket kanske är höjt 5 cm, men då kan du höja upp det i bakkant då och få liksom en ett taktält på det här sättet. Är inte det här jävligt snyggt?
Ja. Man skulle kunna ha ett roligt drinking game varje gång Krick pratar om Jeep, antingen Wagoneer eller Wagoneer, så ska man dricka, fast då skulle man bli dyng.
Ja, det är ju fredag.
Ja, häll i bara.
Men det här är ju en otroligt bra produkt, för den får ju större lastutrymme, bättre proportioner, mer klassiska linjer, och sen så det där inbyggda taktältet som man inte ens ser när det är nerfällt, istället för att ha en stor låda ovanpå liksom. Och sen kan man ju dessutom då byta fronten mot en klassisk Wagoneer Gladiator front som tillverkas av cdmracing.com.
Ja,
du vet de här. Alltså, de såg vi på CIMA 2019. Jag tror så här, men den här nya hardtoppen som inte har börjat säljas än, men man kan sätta upp det på väntelista, och med den här nya fronten, ja, då får man ju en modern Wagoneer. Lite det jag har gjort, fast till en tiondel av kostnaden.
Ja, för den där grillarna är inte så jävla dyra.
Nej, det här glasfiberkittet är ju $2,000-3,000.
Ja, alltså precis. Fronten. Och sen kan du bara byta baklysen också kanske.
Nej, men du ska ju sätta upp... Ja, exakt. Ja. Du kan ju sätta på nya baklysen på det glasfiberkittet. Ja.
Ja.
Det är den förlängda. Det var lite snurrigt det här, men skit i det.
Du, vet du, det blev dags för nu?
Nej.
Dilla med hojen. Northbike. Dream
it, live it.
Den här veckan så blev det liksom, det blev ett frossande i 80-talet.
Ja.
Alltså i delen med bilen.
Ja.
Ja, och först hade jag tänkt att jag skulle lista de sämsta hojarna i filmhistorien. Lite apropå det vi pratade om förut. Men så kom jag på att det har du redan gjort för några veckor sedan.
Ja.
Och även om jag hade lite andra hojar på listan, så kände jag att jag får komma på något annat att snacka.
Eller var det den fulaste hojarna genom tiden?
Ja, sa jag inte det?
Alltså, men jag pratade om filmhojar också.
Ja, men det var inte de fulaste filmhojarna?
Nej, det var de fulaste hojarna.
Okej, skitsamma.
Kul att du var så jävla dåligt.
Ja, det är ovanligt. Jag tänkte hur som helst stanna kvar i 80-talet, även i veckans avsnitt av Dealen med hojen.
Ja.
För jag tänkte nämligen lista några av mina favorithojar byggda mellan 80 och 89.
Ah.
Ska lista de bästa 80-talshojarna. Hojarna som vi drömde om när vi växte upp.
Och det här är ju en bra lista för att de som lyssnar på den här podden, de är ju precis som oss, torskar på de här klassiska hojarna.
Ja, men jag får för med det. Och liksom de här hojarna som man drömde om som liten, det är de som också på något sätt ligger till grund för den smak som man har utvecklat idag när det kommer till motorcyklar. Och nu sponsras ju det här segmentet av våra vänner på Northbike. Och för att göra det här lite enkelt då, och för att inte det här segmentet ska bli för långt, så tänkte jag tänker att jag håller mig till de hojar som kommer från de varumärken som Northbike säljer. Som någon undrar varför jag inte snackar om liksom Teneren eller Katanan eller G6 R750, då vet ni varför. Okej, en hoj som jag vet att jag tidigt insåg var ganska speciell var ju BMWs R80 GS från 1980. För även om jag inte liksom kunde något om hojen när jag var 8 år, så fattade jag ändå att det var något speciellt med den här hojen när den kom. Det var ju inte riktigt som de andra hojarna.
Ovanligt att du väljer en Dakar-hoj.
Ja, men här är ju ingen Dakar-hoj. Utan det här är ju den första äventyrshojen mer. Den födde ju liksom en helt ny kategori av motorcyklar. Och det var ju just äventyrssegmentet som startade tack vare den här. Men jag känner att jag har snackat så jävla mycket om den här R80GS i podden, så att jag kanske inte behöver gå in på detaljer. Men det BMW gjorde, det var ju, de byggde en hoj som till skillnad mot de japanska offroad-hojarna, för vissa var mycket tyngre då, men den hade ju då fördelen att den var byggd för att man skulle kunna åka på offroad-äventyr som var mycket, mycket längre än till exempel vad en Yamaha XT klarade av vid samma tidpunkt.
Ja.
Så den måste ändå vara med på min lista över viktiga 80-talshojar.
Ja, den är så jävla snygg.
Ja, och om man ser till vad den har betytt också för mitt motorcykelintresse, som ju idag har liksom
spårat ur.
Ja, men det är framförallt där åka långt och lite så här gubb-adventures, så känns det som att det finns knappt någon annan hoj som man borde vara mer tacksam för att den finns om man gillar lång resa på grus då. För utan den så hade förmodligen det här segmentet inte varit så otroligt utvecklat idag som det är. Den här trenden hade kommit igång långt senare. Den hade såklart kommit igång ändå, men den här, det var ju väldigt tidigt 1980 som BMW fick för sig att ja, men det här, vi kan bygga hojar som man kan köra jorden runt på. Uh-huh. Skit i det! Mm. Nästa hoj, Kawasaki GPZ 900R från 84, och här behöver jag ju bara säga två ord, och det är Top Gun. Men även den här hojen har vi tjatat tillräckligt mycket om i podden, så vi går vidare, men jag vill nämna den i alla fall. För jag kommer tänka på en liten elak släkting till Top Gun-hojen som är omöjlig att inte ha med på listan över balla hojar från 80-talet. Och det är ju Kawasakis GPZ 750 Turbo. Tanken med den här hojen var att Kawasaki skulle bygga en hoj som skulle kunna konkurrera med dåtidens värstingar, vilket man ju såklart också lyckades med. Det var ju lite som dåtidens H2 kanske man skulle kunna säga. Och det som gör den här hojen så jävla 80-tal är ju att den hade turbo. Vi har ju konstaterat att ordet turbo tillsammans med freestyle och Miami Vice och Pac-Man, Hubba Bubba kanske, det är de orden som definierar 80-talet bäst på något sätt. Verkligen. Framförallt ordet turbo tycker jag. Idag är det väldigt få hojar som har turbo, men i början på 80-talet då var det ju annorlunda. Och de som jag tycker fick till det här bäst var Kawasaki, för deras GPZ 750 Turbo, den är grym ju. Den hade en turboladdad 738 kubiks fyrcylindermotor på 112 hästar som tryckte upp den här hojen i 235 km i timmen. Och även om det inte är speciellt imponerande idag, för det är nästan den prestandan som min Scrambler har, vilket på ett sätt är sinnsjukt. Men det var väldigt mycket på den tiden. Kawasaki hävdade ju till och med att det här var världens snabbaste serietillverkade hoj 84. Om det stämmer, det vet jag inte, men ball var den ju.
Skitball, förstå vad läskigt att ha en turboläge.
Ja, precis. Ja. Och turbolägarna på 80-talet var ju, de var väldigt tydliga också. Ja, de var inte direkt bara diskreta.
Nej, det var typ fem minuter.
Ja, sen kom det en spark i nacken. Ja. Vi hoppar fram lite i tiden till 88. För då släppte Honda en otrolig hoj som jag nästan skulle vilja påstå är lika ikonisk som GSN när det kommer till äventyrshojar. Och det är deras Africa Twin. Oh. Den kom ju 88. Det här var ju en släkting i rakt nedstigande led från Hondas Dakar-hoj, alltså deras NXR 750 som var den första vätskekylda hojen att vinna Dakar. Och 88:ans Africa Twin, den var ju också målad i samma HRC-färger som Dakar-vinnaren.
Alltså här, blå, vit och röd.
Ja, men på samma sätt också var den målad. Och den hade de V-twin på 647 kubik och 60 hästar tror jag. Det här var ju en lätt och snygg äventyrshoj som utvecklades och cementerade liksom formspråket för hur en modern äventyrshoj skulle se ut. Mm-hmm. Kanske man skulle kunna säga. Och därför så älskar jag den här hojen. Den är väldigt cool tycker jag.
Skitsnygg.
En annan hoj som jag måste ha med på min lista över bra 8 så är det ju Hondas VFR 750R. Honda byggde ju bara 3000 av den här fullständigt magiska hojen. Och det här var ju faktiskt en ren tävlingshoj som Honda bara hade liksom skruvat på lysen och blinkers på för att den skulle gå och köra på gatan då. Men det var ju en 100% fullblods racinghoj det här. Och de första 1000 hojarna, de sålde ju slut bara någon dag. Och så fick Honda snabba upp produktionen för att kunna tillgodose det här sinnessjuka efterfrågan som den här hojen direkt födde när den släpptes då.
Det sjuka med den här, det är om man tittar på motsvarande liksom bilar från sent 80-tal. Mm. Den här,
oerhört modern.
Den ser så jävla modern ut. Precis.
Den är för fan över 40 år.
Den är, exakt. Ja. Hur kunde man rita en sån här modern?
Ja. Men det är väl form före funktion som det alltid blir med rejsojar och militärgrejer. Och då blir det tidlöst på något sätt.
Den här är ju så kompakt också.
Ja.
Den här är ju otroligt snygg. Det här är hittills min favorit.
Ja, det där började de bygga en retrohoj på, tycker jag. Bara gör en ny som det här.
Ja.
Sista hojen som jag tänkte snacka om idag är en hoj som kanske inte är så märkvärdig. Men det var faktiskt den första hojen som jag fick åka bak på när jag var 9 år.
Mm-hmm.
Och det var min mammas tremänning som hade köpt en alldeles ny Triumph TR65 Thunderbird. Och han tog med mig på en sväng och jag vet att jag upplevde det här nästan till övernaturliga känslan. Det var första gången som jag upplevde det här, den här fart och närvarokänslan som man känner på en hoj, som är väldigt speciell för just hojar. Och därför skulle jag säga att även Triumph TR65 Thunderbird kanske inte, det kanske inte är en så spektakulär hoj egentligen, men det var hojen som förmodligen för alltid planterade det frö i mig som många år senare skulle komma och blomma ut till vad det är idag då.
TR65 är ju en otroligt ful hoj.
Ja, den är inte...
Det är ju så nära Royal Enfield man kan komma. Det är ju en indisk motorcykel.
Ja, du ska alltid ta i, men jag håller med om att den kanske inte... Men den har betytt jättemycket för mig. Ja. För varje gång som jag nu som vuxen kör hoj så påminns jag om den här känslan som jag kände när jag satt där bak på Håkans Traja 1981. Mm.
Men du, vet vad det är dags för då då?
No.
Då är det dags för veckans bil som presenteras av världens bästa försäkringsbolag, nämligen Bilsport och MC.
Jajamän!
Veckans bil.
Och innan vi kör igång med den här bilen så måste vi ju nämna lite om de här filmerna vi gör för Bilsport och MC.
Ja.
För på bilsportmc.se kan man ju klicka på drömgaraget där de då lägger upp de här filmerna.
Mm.
Och för ett par veckor sedan så besökte vi Kent och Johan som driver The Land Inn Motel i Rosersberg.
Just det. Det
var ett sjukt härligt garage med liksom ett finbilsrum där det liksom var som en bilutställning med härlig belysning och glasade väggar och sånt där. Och sen hade de bastu.
Nej, nice. Riktigt gött.
Och sen hade de då det som vi kallade för grisdelen, som var liksom en riktig
det var du som kallade för grisdelen.
En riktig meckverkstad med dubbla lyftar och otroligt härligt garage. Sen var vi ju uppe i Säter i förra veckan och hälsade på Kenneth.
Ja.
Som då har en massa Cadillacs, lite Corvetter, en Shelby GT500, en Dirt Track Rod, en Willys-krigare, en John Deere-traktor, en Riva-båt som står inne i ett av garagen och ett dubbeldäckarflygplan.
Ja, och en väldigt gammal fin Indian motorcykel också.
Ja.
Icke att förglömma.
Ja, som inte ens pratade.
Nej, det är helt sjukt. Men det fanns för mycket. Det, alltså, det var så jävla härligt.
Det här är ju inte bara ett sjukt garage, det är en helt en sjuk miljö. Liksom. För det är ju mer än bara ett garage.
Mm. Och ett underbart par, hans sambo. Hade kunnat stannat där hela...
Ja, men det är ju väldigt kul att spela in de här filmerna. Ja. Det är kul att träffa den här typen av människor.
Mm.
Men kolla in de här filmerna på bilsportmc.se. Och jag vet inte om Tessan har hunnit ladda upp de här senaste filmerna, men annars får ni kolla om ett tag igen.
Mm. Lyssnar ni på den här podden, då får ni fan göra oss den. Alltså, göra er själva och oss och Bilsport MC. Det är en känsla att gå in på deras hemsida och titta på de här era jävla... Jag blir förbannad om folk inte går in och tittar på dem. För vi är jättestolta över dem här.
Var kom det här ifrån?
Ja, men eller hur?
Men du,
ja.
Har vi någonsin tidigare haft ett segment i podden där vi pratar om myskobilar?
Nej, jag vet inte.
Alltså, nej, det tror jag inte. Mysko in a good sense. Alltså, liksom, ja, den där var mysko. Förstår du vad jag tänker?
Nej, inte alls. Jag vet ju vad mysko, men det känns som att det kan betyda så mycket. Så ja, du får utveckla.
Ja, men ett land som känns befriande mysko, det är ju Brasilien. Här började man ju köra på etanol för 30 år sedan. Och man har haft liksom en inhemsk bilproduktion sedan 50-talet. Alltså, både licenstillverkning av alla stora bilmärken, men också en egen produktion. Mest känd var väl de här Puma. Som genom åren använde Volkswagen, Ford och Cheva bottenplattor. Vilket då i sin tur möjliggjordes tack vare att man då hade en massa enorma bilfabriker där man byggde bilar liksom på licens. Det var liksom enklare att knalla in till en lokal fabrik och köpa lite bottenplattor än att kontakta GM i USA. Brasilianska Chevrolet, eller General Motors do Brasil, som det heter.
Ja.
Det var den största Cheva-tillverkaren utanför USA.
Oha.
Och man öppnade portarna redan 1925. Och 1930 hade man fått förtroendet att tillverka egna motorer.
Mm.
Så de hade egen utveckling. Liksom.
Brasilien är ju en bucket list land. Att man inte har varit där, det kliar ju kroppen när jag tänker på att jag inte har varit där.
Det känns så jävla långt bort.
Bara. Ja, men vi måste dit.
Men det var i Brasilien som GM senare la sin globala etanolutveckling. Och det var tack vare Brasilien som GM var så himla tidiga med sina flexi-motorer. Men nu tänkte jag prata specifikt om en riktigt mysko men underbar skeva. Nämligen Veraneo.
Veraneo?
Veraneo. Jag vet inte hur man ska...
Nej, det har varit lite italienskt uttal på det.
Veraneo.
Nej, vi är dålig på spanska.
Ja, eller portugisiska. Ja, fritt översatt så är det sommartider.
Hej, hej.
Ja, hej, hej, Veraneo. Veraneo tillverkades...
Nej, inte Veraneo. Det är ingen italiensk bil.
Veraneo.
Ja, just det.
Tillverkades mellan 1964 och 1995. Och de hade två modellgenerationer. Och båda de här baserades då på Chevrolet Suburban. Den första som kom 1964, den baserades på den femte generationen Suburban som kom några år tidigare. Men den fick då en unik front och en unik akter. Mycket, mycket mer smäcker och personbilslik än USAs mer truckliknande Suburban.
Och dra åt helvete.
Kolla hur snygg den här är. Den är stor som en Suburban. Det ser ut som en vacker liten herrgårdsvagn, men den är gigantisk.
Ja, för när jag bara såg bilden så tänkte jag, den ser ut som att vara liksom i en Wagoneer storlek.
Ja,
den,
eller Nova herrgårdsvagn. Nej då, den är stor,
den är stor som ett jävla hus.
Alltså. Ja.
Fina baklis.
Kolla, och fronten, liksom, ful är den inte.
Nej, det är den verkligen inte.
Och de här törstiga V8-orna, de var ersatta med små sexor eller dieselfyror och manuella växellådor. Men sen, 1988 så var det ett generationsbyte och då släppte de den nya, men mysko, underbara Veraneo som baserades på Squarebody.
Jaha. Har du någon bild på den då, eller?
Och den här är ju mer lik USA:s Suburban. Men den har fått en unik grill som liksom vid en snabb titt ser ut som om den är hämtad från typ en 88 Ford Bronco. Alltså mycket enklare, inget krom. Bara en svart grill och kantiga lysen. Det ser mysko ut, men ändå snygg. Och sen fick den en tonad, rastrerad foliering på hela sidan. Men den känns något, på något konstigt sätt mycket modernare ut. Det ser ut som att Cheva i USA hade hoppat över ett generationsbyte.
Och ja, men får se på
den. Faceliftat den, kolla.
Kolla. Ja, det där var mysko. Mysko var fan ordet alltså.
Ja, jag kan inte sätta ett bättre ord på det.
Nej, jävligt mysko. Vad är det där som hänger längst bak under? Alltså, kofångaren?
Nej, men det är svart här nere bara på den här bilden.
Aha, så att, jo men ändå.
Men den har liksom fått en enklare baklysen, ja, enklare ja, lysen. Den är liksom en sneak version.
Mysko.
Och svart. Inget krom, svarta dörrhandtag som är modernare, svarta backspeglar, alltså, det är något kul med det här udda, enorma låga med små hjul och små motorer. Det är liksom, den är mysko och kul.
Ja, sydamerikansk är den.
Ja, jag gillar den. Veraneo.
Jag kan inte bestämma mig.
Ja, men kolla, den första gamla.
Ja, den älskar jag.
Ja.
Men den där vet du fan alltså. Den är lika dålig som ditt uttal, känner jag.
Och sen, kära lyssnare, ska ni inte heller glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1 000 kronor att handla för på hansenracing.se. Och går man in på hansenracing.se så kan man även skriva liksom sitt regnummer och få upp alla delar man kan behöva till den. Eller så söker man på bilmärke. Deras nya hemsida är ju sjukt bra när man ska köpa delar.
De har gjort det väldigt enkelt för er. Så in och kolla runt.
Och vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så ska man kontakta Stefan Andryd på Andryd Cars. Telefonnummer 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och sen så ska ni också hålla er ajour med hobbyn genom att stödja och prenumerera och läsa Gasoline Magazine.
Lite mer faktabaserat media än den här podden.
Ja.
Det som står i den stämmer ju oftast.
Ja.
Mer till 100%.
Ja, det här till skillnad från det här bladdret.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat.
Vi ses om en vecka.
Hej!
Hej!